Morsning, korsning, känn er hjärtligt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 4 oktober. Vi har precis klivit in i ett landslagsuppehåll och Thomas Wilbacher har precis knäckt sig en liten Celsius.
Jajamensan, nya smaken här som har lanserats i veckan. Jag kan också meddela att vi har en tävling som rullar ut på torsdag där vi har involverat Micke Lustig också. Och kan man ju tänka sig, vad då är det, hans gamla kallingar eller? Nej, det är hans gamla matchtröja. Gugge, skärp dig.
Jag fattar.
Ja, nej, men det är annars dagen efter derby. Då börjar man ju, det kanske man gör varje dag, men jag börjar dagen med en Celsius. Då piggnar jag till lite.
Om man såg videoupptagningarna från dig på Libanesen, Gnaget-stället utanför Friends igår kväll, så förstår man att du kanske behöver en liten Celsius här på måndag morgonen.
Ja, nej, men så kan det väl vara. Tidig hemma, men det var jävla kul och få sjunga av sig lite. Du vet, jag rör mig ju i kretsar där det bara är kvinnor och flickor. Så ibland är det skönt att bara få hänga med män i grupp. Är du med?
Jag fattar.
Gorma. Jag har många sköna tjejer som kom fram och hälsade igår också. Shootout till alla som var så snälla mot mig.
Du är ju såklart väldigt glad i hågen och pigg i benen efter Gnagets derbyseger igår. Men överlag så är det ju bra studs i dojan en sån här måndag. Som sagt, inledningen av ett landslagsuppehåll, det blir ett litet andningshål efter en otroligt intensiv fotbollsperiod de här senaste veckorna. Inte minst då förra veckan med Champions League, Europa League, Conference League och ett komprimerat ligaschema över helgen. Nu blir det ju 2-3 dygn här av typ ingen fotboll alls. Man kan passa på att göra lite andra saker. Sen laddar man om inför VM-kvalet, Nations League. Semifinaler onsdag, torsdag, final och bronsmatch söndag. Jag mår bra. Jag ska på tennstopet ikväll och fira Anton Elins födelsedag.
Älskar tennstopet.
Tror du skulle säga älskar Anton Elin.
Ja, det gör jag också. Jag älskar honom väldigt, väldigt mycket. Det är nästan så att jag fick lite liksom känslor för honom igår när han förlorade ytterligare ett derby. Det har ju blivit några nu.
Han fyllde ju år i lördags. Ja. Så frågade jag hur han firade och sa, nej, men det blir ju Gunners ikväll, va? Och så derby imorgon. 0-0 mot Brighton och sen torsk mot Gnaget.
Men du, han börjar bli lite plufsig, va, Anton?
Nej.
Inte? Han
lägger sig väl till med en härlig pondus.
Ja. Det var bara positivt det från min sida. Ja, nej, men alltså, det var positivt. Hörru, när man går på derby, då bränner man typ en hel dag. Jag kommer hem till kvällsmatcherna och missade mycket.
Men trots då Fio-torsken så kunde du väl konstatera att ditt Betsson-saldo hade bättrats på.
Såg det. Det var liksom 148 kronor som hade blivit gånger 8. Och vet du vem som var gladast av alla?
Johnny.
Jajamensan.
Thomas pappa Johnny ryggar ju alltid allting.
Ja.
Och det var dags att vinna lite stålar
ibland
här.
Ibland lägger han in lite egna spel också, Gustav.
Ja, det vet jag. Nej, men det var ju dags att vinna lite stålar här efter den senaste tidens stolpe ut. Fortfarande svårt att släppa att vi inte satte Toto-trippen förra veckan.
Nej,
när Mjällby då höll nollan mot Elfsborg. De släpper ju inte in några mål. Det var väl senast Sundsvall brann som Mjällby fick plocka ut en boll ur nätmaskerna. Men man lyckades göra 4 mot Elfsborg och underspelet sprack således. Så att, lite revansch här nu då igår, det var skönt. Nu tar vi nya krafttag här mot helgen och VM-kvalet. Fullt fokus på andra raka. Så att, Fio-torsken till trots så kan du i alla fall glädjas åt att Toto-trippen satt.
Jag ska ringa till Olen, jag ska ringa till Neves, jag ska ringa till Bengasonet. Alla ska få vara med och bidra med tankar kring den här Toto-trippen. Andra raka ska bli ett faktum. Det är bara ringa på.
Som du var inne på, du och många andra kanske var på fotboll igår och då missar man ju the big picture. Man kanske missar några matcher man annars hade tittat på från soffan och så har man inte fått med sig lite rubriker och sådär.
Då har Gugge skrivit ett svep!
Ja, men då passar det väl alldeles utmärkt då med ett svep.
Glad man blir.
Från lördagen så tar vi med oss Juventus fjärde raka seger, den tredje i ligan. Och den tunga derbyvinsten mot Torino plus 3 mot Chelsea gör att de vitsvarta går på landslagsbreak med en hyfsad arbetsro trots allt. Det kan man däremot inte säga om Ronald Koemans lilla verksamhet nere i Spanien. Atletico Madrid behövde bara peta i 3:ans växel för att på en halvlek släcka ner Barça och enkelt och bekvämt segra med 2-0. Chelsea studsade tillbaka efter torsken i Turin med en 3-1 mot Soton. Leeds tog säsongens första seger mot Watford, som givetvis blev första lag att sparka tränaren. Det högtflygande Arsenal togs ner på jorden av Brighton, och hör och häpna Graham Potter. Och på Old Trafford så kom Manchester United och bonkatten från Molde undan med blotta förskräckelsen återigen när en poäng landades hemma mot Everton. Men Uniteds spelmässiga problem och avsaknad av både spelidé och principer orkar jag faktiskt inte prata om en gång till nu. Vi säger som Dan Ekborg gjorde till Filip Hammar för några år sedan. Paus! Vi noterar mål nummer 8 och nummer 9 för Viktor Gyökeres i Coventrys succéinledning på Championship-säsongen. Att Jesse March tog en livsnödvändig seger med Leipzig mot Bochum. En karaktärsdanande vändning av Inter borta mot Sassuolo. Samt att Salernitana tog första trean i Serie A med både Frank Ribéry och Riccardo Gagliolo i startelvan. Vem hade kunnat tro att de två skulle dela omklädningsrum för några år sedan?
På Arekistadion dessutom.
Visst är det så. Visst är det så. Bra inspel, Wilbur José. Under gårdagen så small det mest överallt, och det började redan strax efter lunch då PSG med hela den offensiva ligan samlade i startelvan föll med 2-0 mot Rennes. Hoppla! De som skulle lyfta efter den där City-segen. Det fortsatte med målregn från Serie A, höstens hittills snyggaste halvvolley från Antonio Candreva, och segermål på tilläggstid för Ponnes Brentford borta mot bluffen West Ham. Tottenham bet ifrån med en seger mot Aston Villa. Bayern München gick hux flux och torskade hemma mot Eintracht Frankfurt, och Napoli lyckades som sagt vända och vinna borta mot ett formstarkt Fio. Espanyol hemma slog Real Madrid och avslutade en riktig pissvecka för Danny Tuttos och hyllade Carlo Ancelotti. Alexander Isak gjorde comeback för tråkmonsarna i Real Sociedad, som på något oförklarligt sätt delar serieledningen i La Liga. Milan tog en imponerande trea borta mot Atalanta. Siffrorna skrevs förvisso till 2-3, men segern var betydligt klarare än så. Zlatan fick 4-40 med en befäst andra plats i Serie A, och Stefano Pioli förtjänar absolut en bättre bit av den där tårtan som rullades ut på Milanello. Helgens tyngsta clash hämtar vi från Anfield, för det smällde av bara helvete efter paus. Sadio Mané gav behärskat Liverpool ledningen mot City, men Phil Foden kvitterade strax efteråt. Det var sedan dags för Mohamed Salah att verkligen skingra alla tvivel kring vem av alla världsspelare runt om i Europa som faktiskt inlett den här säsongen bäst av alla. 2-1-målet igår får verkligen symbolisera den formtopp som egyptien prickat in, och han ser för dagen helt ostoppbar ut. Tyvärr dock för Momo Salah, Jürgen Klopp och alla röda supportrar. KDB skulle kvittera och toppmötet slutade 2-2. Men för alla oss neutrala som åtrår det tajta, ovissa och jämna kan vi skåla för att Tottenham, Brentford, Brighton, Everton, Manchester United, Manchester City, Liverpool och Chelsea allihopa efter 7 spelade omgångar återfinns inom 4 poäng. I'll fancy that! Vi avslutar svepet hemma i Allsvenskan. Förlåt, den 3 oktober 2021 verkligen vara den ultimata reklamen för den svenska supporterkulturen. Mm. Det sjöngs hissnande högt på stadion i Malmö. I kurva Nordal i Norrköping så hade Peking Ultras och övriga hemmasupportrar kraftsamlat för att ge guldstriden en sista chans. I Örebro så hade kubanerna mobiliserat för att lyfta ÖSK mot sträcket, och på Friends Arena så såg jag tifon, pyro och en emotionell insats jag inte riktigt vet när jag upplevde sen. Det gemensamma budskapet från de båda lagen, växelramsan mot polisen i början av andra halvlek, bengalerna, röken, sången, stämningen, nej, det var ett magiskt Stockholmsderby. Och då har jag inte ens berört den otroliga match, och inte minst första halvlek, som vi som tittade på fick uppleva. Dubbla röda hjärnsläppskort, gastkramande spänning och en intensitet sannoliken värd sammanhanget. Det är bara att lyfta på hatten för tvillingderbyt, för allsvenskan och för den otroliga svenska supporterkulturen. Tittade du Stefan Hector? Tittade du Amanda Lind? Tittade du Mikael Damberg? Tittade ni alla som bestämt er för att denna urkraft av känslor, passion och kärlek ska motarbetas, krympas och i förlängningen utplånas? Jag hoppas verkligen det. För då måste ni ha känt i alla fall lite av det jag kände igår. Att det här är fan det bästa som finns.
Bra, Gugge! Bra!
Vilken otrolig jävla allsvensk söndag det var.
Ja, men, alltså, jag såg bara sportsvepet när jag kom hem från de här matcherna. Och, liksom, man glömt bort lite att det inte har varit publik på läktarna. Alltså, hur det är med publik på läktarna. Och, alltså, komma till Friends Arena, till ett Stockholmsderby med det jävla trycket, de jävla tifona som du beskriver så jävla fint här även i svepet, man kan inte landa i något annat än att det är det bästa som finns, i alla fall i mitt liv. och i någon slags oförstående mot det myndigheterna håller på med just nu. Jag såg också bilder, rörliga bilder på Djurgårdssupportrarna som blev sprayade med pepparspray.
Instängda från två håll.
Instängda från två håll, absolut inte våldsamma.
Med skyddskragar uppfällda och nummerplåtar på hjälmarna bortskrapade, va?
Ja,
för jävligt.
Jag läste Fonsen också. Min gode Rönningevän och gammal, är en gammal Djurgårdsultra? Är han gubbultra numera?
Nej, men han är väl för någon slags yngre Djurgårdsgeneration gammal i gemet.
Ja, nej, men det är han ju verkligen. Och har ju många följare och sprider budskapet om supporterkulturen väldigt bra på sina sociala medier. Men alltså, helt overkligt. Jag förstår det inte.
Nej.
Jag kan inte förstå det. Och jag menar, jag kommer ihåg i början på 2000-talet när alla, och då menar jag verkligen alla, var imponerade över liksom det som började bli den supporterkultur som vi ser idag. Alltså med pyro och med större repertoar vad det gäller ramsor. Det var mer inspirerat av Sydamerika, Italien, Frankrike och så vidare. Och nu har det väl gått en 20 år sedan det där började. Och alla är överens om att svensk fotboll inte hade varit någonting utan dess supportrar. Och ändå så står vi här. Jag sitter här och vi pratar om det. Det är oförståeligt. Jag förstår inte.
Nej, och alltså, det sa ju även Micke Lustig igår efter slutsignal. Att jag förstår inte varför man vill döda det här. Varför man vill kväva det här. För att alla som är på den här arenan, eller i alla fall en otroligt stor majoritet på Friends Arena igår. Jag kan tänka mig att detsamma gällde stadion i Malmö, Östgötaporten, eller vad heter den? Platinum Cars Arena. Känns jävla fel bara att ta det arenanamnet i alltså jag har precis lagt mig till med Östgötaporten från liksom parken. Idrottsparken. Hur som helst, alltså en enorm majoritet av alla inblandade på den där planen, på de där läktarna, vill ju att det ska se ut, lukta, låta och vara som det var igår. Mm. Och i det här landet så råder det väl demokrati, och det är väl liksom precis det där vi vill värna om, slå fast om, att om det nu är det här alla inblandade, eller i alla fall då en enorm majoritet av de inblandade kring det här, vill ha. Mm. Nej, men då förstår jag inte hur man kan ha så jävla mycket mandat från ett annat håll för att krympa, minska, motarbeta och i förlängningen förinta.
Nej, men det är mycket man inte förstår.
Usch. Men vilken jävla allsvensk söndag det var. Det måste jag återigen understryka. Jag tyckte det var fint att se Marcus Krunegård hålla hov nere i Norrköping när de slog Bayern och inför fullsatta läktare liksom bråkade sig in i den där guldstriden igen efter då att både Djurgården och Malmö förlorade den här omgången. De tror säkert på att det går. Mm. Och jag menar med Rickard Norling, med Adegbenro och med ett slagläge från ett håll där kanske ingen riktigt räknar med Peking, så kan nog de under radarn smyga med lite. Jag är ju inne i en jävla resultatstreak här, så att pass upp! Ja, pass upp för Peking.
Jag har varit lite förvånad när jag kollade tabellen i morse, att de var så högt upp. Sen blir det liksom ju, räkna bort dem lite själv.
Sen blir det ju lite pyspunka såklart, och en tung vecka avslutades när slutsignalen mot Mjällby ljöd, eftersom Malmö då gick på andra tunga torsken. Först 0-4 borta mot Zenit och sen 0-1 hemma mot Mjällby i det här skedet. Alltså Mjällby släpper inte in några mål, så att ingen är väl förvånad över att
kan inte släppa in
nollan var intakt.
Jag förstår inte, Gustav.
Nej, jag förstår faktiskt inte heller. Men inför, jag tycker Malmö har byggt upp det här jävligt bra med den här 583 dagar-kampanjen, att det var så lång tid sedan senast. Det var fullsatta läktare på stadion och igår när de sjöng Åh, vi älskar Malmö FF, det var sånt jävla tryck. Alltså,
man går så ut på gugget.
Ja, men vilken decibel och... Som du säger, det var så ovant att se helt fullspikade hus. Det såg nästan så här, men det är någonting som är fel här. Mm. Så där ser det ju inte ut. Men det var en sån jävla påminnelse av vad allsvenskan är, vad allsvenskan varit de senaste 15-20 åren och vad som är USPen i den svenska fotbollen, vad det är som gör svensk fotboll till på något sätt liksom värd att älska, för det är fan inte sporten. Nej. Många gånger ska sägas.
Vadå?
Men Friends Arena, vilka tifon, jag tycker Djurgårdstifot liksom höll absolut högsta nivå. Men sen när AIK hissar den här lillkillen som håller ut halsduken, då blir det liksom, ja, men det blir ju en knockout-seger i tifomatchen. Och sen Alpyro från både Djurgårdshåll från AIK-håll inramar ju det här något otroligt. Första halvleken, men vad är det för match? Smäller ju direkt med Stefanellis genombrott och Nabil Bahouis avslut i första minuten. Djurgården liksom ropar på straff ytterligare bara några minuter senare. Rasmus Schüllers hjärnsläpp som man tänker...
Men jag såg ju bara live. Ja.
Du skrev ju in i WhatsApp-gruppen, aldrig rött från etage 2.
Nej, exakt. Nej. Men det var rött, eller?
Alltså, många menar ju på, bland annat då vår gode vän Steffe Pepsi, att det finns bara en regelbok och den ser exakt likadan ut i minut 2 som i minut 80. Mm. På bortaplan som hemmaplan, inför hemmatryck eller på en neutral plan inför tomma läktare. Mm. Jag håller ju inte med. Jag skrev på Twitter att jag hade kunnat köpa, och det säger jag som neutral åskådare, ifall det där bara inom citationstecken hade blivit gult kort. Just för att det är efter 10-11 minuter, det är i ett Stockholmsderby, det är i en guldstrid, det är en adrenalinnivå uppskruvad på max, det är fullsatta läktare för första gången på 2 år. Jag vet inte, alltså så här, tacklingen i sig har ju absolut stöd för att det ska vara liksom rött kort utan någon diskussion. Det är ett sträckt ben, uppvinklad sula, dobbarna in i Stefanellis ben strax under knät. Alltså det är ju inte så jävla mycket att snacka om, men... Givet förutsättningarna, jag är gammalmodig, jag hade gärna tagit ett gult kort där, ja, för att liksom, ja, men trissa upp derbystämningen ytterligare. Ja. Och många gånger så dödar man ju en match med ett rött kort där. Mm. Men hej, nu visar Glenn Nyberg rött kort och jag tycker inte att han ska ha någon skit för det. Det är ett rött kort. Alltså, låt det vara helt rött. Där och då så kände jag ju snarare att så här, vad gör Rasmus Schüller? Det är på mitt plan, det är liksom i en situation som inte kan leda till någonting farligt. Han behöver inte stoppa någon.
Men det är bara derbypepp i hans kropp, ja. Det är det som gör det, eller hur? Det är precis samma sak som när Stefanelli drar tröjan.
Det var det jag skulle komma här, till, för Schüller tänker jag
förstår det inte, kanske man säger efter det där. Men det är första matchen efter pandemin, det är 50 000 på läktarna, det är derby, det är dessutom guldstrid, det är inte så jävla många omgångar kvar. Djurgården kan gå plus 6. Klart som fan du har adrenalinet som sprutar i hela jävla systemet. Och när Stefanelli gör det där målet, alltså grejen är att han tänker ju inte.
Pratar han hade många dessutom AIK-are dragit på plats sig sin första varning för säsongen några minuter tidigare.
Exakt.
Så att det är ingen spelare som, alltså det är inte Sebastian Larsson som mer eller mindre har i ryggmärgen. Nej. Att jag är säkert varnad. Alltså, jag börjar matchen varnad.
Nej, men hela grejen är ju att när folk ställer sig frågan, vad fan tänker han med? Så är ju svaret att han inte gör det. Det är passion och det är känslor. Ja. Och sånt händer. Men när man pratar om dumma regler, när ska vi ta bort regeln att man inte får sula av sig tröjan? Det är ju det bästa som finns. Eller är det så här, Gusten, att det fortfarande är det bästa som finns för att det kommer med ett pris att ta av sig tröjan. Det kommer med ett gult kort och då gör det tröjavdragningen ännu starkare. Förstår jag tänker?
Jag förstår hur du tänker.
Det kan inte vara värt ett rött, men nej, det kan vara värt ett gult i 89 eller 92 minuten.
Absolut. Nej, men jag tycker det finns många parametrar i det här att lyfta. Ett, jag kan hålla med om att liksom regeln i sig kanske borde ändras på, men det är en regel som har varit med väldigt många år nu. Alla är medvetna om att den finns. Således så är det ju 100% hjärnsläpp av Stefanelli. Mm. Visst, han kanske är ovan vid att vara varnad, men han måste kunna hinna tänka efter där. Mm. Även fast det blir ett sånt jävla känslopåslag och det blir liksom total eufori.
Jag känner snarare att jag vill hylla det här gula kortet. Fan, bara gör det kroppen säger. Är det tröja av, ta av den.
Jag tycker ju att det finns någonting otroligt fint i att dra tröjan och det är någonting jag välkomnar. Däremot så kan jag ju tycka att payoffen blir så jävla halverad, om ens det, med ett underställ under och kanske ännu mer på senare år med den här GPS-sport-BH.
Alltså
så här, en dragen tröja ska ju innebära barkaka och
då ska
liksom...
GPS-BH fan av också.
Ja, jag menar, så drar du tröjan så ska du dra tröjan för att du ska vara bariber. Det är ju det du vill åt. Stefanelli, ja, men han drar ju tröjan för att visa en till svart tröja Det blir liksom så här, jag vet inte, payoffen blir så jävla liksom.
Jag håller med
dig. Man vill se bröstvårtor. Den blir så platt. Mm. Sen behöver det inte vara någon Cristiano Ronaldo-torso som han drog av sig och visade det här mot Villarreal senast.
Men Salah drog väl av sig den också, och det är väl en jävla torso han har lagt till sig med också under sommaren. Är det succén?
Nej, men
det är inte
över sommaren. Alltså. Så där har det sett ut ett tag.
Ja, jag tycker att det är lite mer...
Jag vet att jag la ut på vår Insta för typ 2 år sedan. Okay. När han drog tröjan strax efter sommaren. Just för att jag noterade att här är någon som
inte har
fuskat med sommarträningen. Nej, men jag landar ändå i att det är ett av de mest bizarra röda kort man skådat. Och att det är i det där läget. Alltså, jag tyckte Tobias Wimnell formulerade ganska bra på Twitter. Det är inte många gånger ett baklänges mål har varit en biljett in i matchen. Men det blev det ju verkligen igår för Djurgården. För jag tyckte studion ställde liksom en rimlig fråga, om det var Tommy Åström då, till Jens Fjällström. Om du hade varit AIK-tränare, vad hade du valt? 0-0 och en man mer i paus? Eller då 1-0 och Stefanelli utvisad? Det är ju en rimlig fråga, för att Djurgården får ju en sån jävla bjudning in i matchen igen att kunna bråka sig tillbaka med 10-10. Kontra då.
Men nu sitter vi med facit i hand.
Absolut, och för Stefanellis skull så kan man ju glädjas åt att matchen slutade 1-0 och att han fick bli hjälte snarare än någon slags supersyndabock som med en sån här stroke bara liksom, ja men, schabblar bort en blytung derbyseger. Stefanelli har ju haft en jävla jobbig tid överlag i AIK. Har väl av Jesper Hoffman utsätts.
Det är väl en berg- och dalbana?
Nej, det skulle jag nog inte säga. Jo, för det blev ju också färre och färre som liksom höll sig kvar i Stefanelli-båten. Jesper Hoffman, vår gode vän, oraklet, han har ju dundrat ut många gånger att det här är kanske AIKs sämsta värvning på hela 2000-talet. Sen kom ju Stefanelli tillbaka, och under den här säsongen har han ju verkligen visat klart. Ja, men precis, han har ju fått tillbaka väldigt många och vunnit över väldigt många. Men
med det här målet och med en derbyseger så höjs ju statusen så att säga i historieböckerna.
Men hade det här röda kortet inneburit en Djurgårdskvittering, kanske rent av en vändning till förlust. Nej, jag vet. Men då hade ju Stefanelli, då hade han ju reserat allt som han under året återigen har byggt upp. Liksom, efter
hos Hoffman. Den,
ja, och många andra säkert. Nej, men överlag en otrolig jävla derbymatch. Och, jag vill bara understryka att jag tycker, alltså Glenn Nyberg, domaren, han ska inte ha någon skit. Jag tycker han gör ett bra derby.
Ja. Alltså, jag har ingen aning, men jag är alltid lite skeptisk till domarna. Så att, det är svårt från etage 2 så att säga.
Ja, och sen så är det väl bara liksom, precis som jag lyfte i svepet kring Premier League-toppen, bara att gotta sig åt för alla oss neutrala eller för de som hade resultaten på sin sida igår, att titta på den allsvenska toppen, att Norrköping kommer underifrån, Malmö torskar, Djurgården torskar, AIK vinner, och så har vi liksom en guldstrid som är så jävla infernaliskt spännande, så det fan inte finns. Och med tanke på att Malmö startat Champions League-gruppspelet som de har gjort, alltså de har -4 mål på Zenit, alltså jag ser inte riktigt hur Malmö FF ska kunna kraftsamla fram en tredje plats i det här gruppspelet. Och ska man då ut i Champions League-cirkusen igen nästa år, då är det ett SM-guld som krävs. Således så borde verkligen fokus vara på till 100% den här allsvenska guldstriden och matcherna som stundar här under oktober-november. Alltså det kan bli en sån jävla körning där. Det var verkligen återigen en allsvensk söndag som jag hoppas går till historien som en manifestation över vad både allsvenskan kan vara sportsligt, men kanske framförallt vad den är supportermässigt.
Toto Balotto är denna vecka sponsrade av Max Burgers, och nu säger jag det här för sista gången. Korean barbecue finns på menyn, men kanske inte jättelänge till. När jag käkade den så var det någonting nytt. Alltså man har ju testat på en jäkla massa olika burgare genom åren. Men det är någonting med Korean barbecue-såsen. Har ni inte testat den så måste ni göra den. Och hur den tillsammans med den färska koriandern liksom bara hoppar i munnen och gör underverk. Man kan också välja halloumi eller plant beef om man inte vill ha kött. Är ni med? Va? För det antar jag att ni är. Jag tycker också att det är på sin plats att lyfta på hatten för Max Burger som alltid vågar spänna bågen, testa nya koncept och låta sig inspireras från fler hamburgerhåll i världen än bara det amerikanska. Bra Max Burgers. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Lystring, 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 hörni. Vi har ett budskap som är otroligt viktigt, inte minst så här 2021. Det är nämligen så här att Elgiganten har ett storslaget mål. Lyssna på det här. Och vi ska alla hjälpas åt. Toto ska hjälpa och ni ska hjälpa. De vill samla in och återvinna 1 miljon gamla mobiler. Så har du en gammal mobil som ligger hemma i byrålådan och samlar damm. Ja, det vet jag att ni har. Jag har en 7-8 stycken. Ja, men kom in med den eller dem till ett av Elgigantens varuhus. Så återvinner de den på rätt sätt. En mobil innehåller en jäkla massa viktiga metaller och mineraler. Och upp till 95% av en mobiltelefon kan faktiskt återvinnas. Om man återvinner bara en mobil så sparar man ungefär 60 kilo koldioxid. Och det motsvarar ungefär 460 kilometer bilkörning. Ja, men det låter helt sjukt, men det är så det är. Många vet inte vad de ska göra med de gamla mobilerna. Men här kliver alltså Elgiganten in och hjälper till. Tillsammans tycker jag att vi bestämmer att vi ska samla in 1 miljon mobiltelefoner. Så inför helgen här nu, leta upp alla era gamla mobiler som ligger och skräpar. Ta dem till Elgiganten och hjälp till att återvinna. Detta gör vi för att tillsammans göra en otroligt god insats för miljön. Kom också ihåg att Elgiganten har tjänster om man vill ha hjälp att föra över information eller ta bort personlig data för att kunna sälja sin telefon vidare. Hur som helst, tillsammans samlar vi in 1 miljon mobiltelefoner. Om man vill läsa mer om det här så går man in på elgiganten.se, kolla våra sociala medier. Vi säger big up till Elgiganten.
Vi kan väl ta oss utomlands.
Ja, för gud vad kul.
Det har ju inte bara sprakat om den allsvenska söndagen. Det händer grejer även i de stora internationella ligorna den här helgen. Vad hajade du till kring från svepet?
Nej, men jag reagerar väl lite på det du sa i Liverpool Manchester City där. Det blir till slut kryss i den matchen. Kevin De Bruyne räddade. Men sen bara
syntes ju på Pep Guardiolas firande vad det målet och den poängen betydde.
Absolut, men då noterade jag också när jag kollade in i telefonen här hur tabelltoppen ser ut. Och det är ju jävla roligt. Mm. Och att Brighton är med där uppe. Kanske går vi direkt i en brygga över till den matchen. Jag såg någon intervju med, var det Thomas Partey? Eller var kanske det någon annan? Hur som helst, där han helt, nej det var ju med Tomiyasu.
Ah.
Nya japanska backen. Han var bara ärlig och sa, det är klart att vi alltid vill ha 3 poäng, men Brighton var bättre. Och jag menar, alltså det Potter har gjort och att hela tiden stå fast vid, jag kommer ihåg när vi satt här med Jesper Hoffman, man undrar, när ska det ta slut lite? Alltså hur länge ska principerna hålla? Alltså att man jobbar långsiktigt och man jobbar med ett ganska svagt spelarmaterial om man jämför med tabelltoppen, men jobbar med att spela fotboll. Jag är ofta för den cyniska fotbollen för att rädda kvar. Jag har inga problem med den cyniska fotbollen i alla fall. Men det är klart, jag också tycker att det är fantastiskt att de kan ligga där de gör. Kommer säkert inte sluta där, men det är i alla fall en markering i den här säsongsinledningen att det faktiskt funkar. Även för lag som Brighton att lira fotboll och hänga med lite i Europaplatsracet med bjässarna där uppe.
Jag lanserade ju för några veckor sedan när Arsenal inledde den här Premier League-säsongen på det katastrofala sätt de gjorde. Just att det. Graham Potter var den stora lösningen här. Mm. Och jag tror att matchen i lördags verkligen var någon slags sista arbetsintervju för Graham Potter. Skulle Arteta och Arsenal kliva in i ett par tyngre resultat här nu framöver, ja, men då tror jag nog att det kan bli så att man släpper Arteta. Och då är jag helt övertygad om att Graham Potter, i synnerhet efter matchen i förrgår, är på en extremt kort shortlist.
Jag älskar den typen av värvningar även när det gäller spelare. Alltså en spelare som gör en bra prestation och sen blir värvad av det större laget. Alltså det är lite det Potter sysslade med här. Alltså om du kallar det för en sista arbetsintervju. Och det är väl kanske så man ska se på det också. Men är det snack i England om att han ska ta över?
Det har väl,
är det bara teori som är lanserad?
Det är väl inte liksom något konkret snack om att det ligger ett kontrakt. Han har nämnts i Arsenal-sammanhanget, i synnerhet då tillsammans med Brendan Rodgers. Och där kan jag väl känna lite mer att det liksom, tiden talar för Brendan Rodgers om man nu ska byta ut Arteta. Det är säkert många som efter den där Tottenham-segen förra veckan, det var ju du och jag inne på också, att det var precis en sån där vinst och en sån där insats Artetas Arsenal behövde, och att det nu finns en yngre generation på plats, det finns värvningar på plats som har inlett bra.
Men det går att jobba långsiktigt med det här laget.
Ja, och jag har absolut favorit på att Arteta kan ta det här Arsenal vidare och kommer vara deras tränare ett bra tag framöver. Men skulle Arteta gå in i återigen då några tyngre resultat och det börjar blåsa rejält snålt och han skulle få gå, ja, men då kan jag se framför mig att Brendan Rodgers är mer sugen på att lämna ett Leicester som har lite pikat, känns det som. Alltså varje gång jag ser Leicester den här säsongen så känner jag att den här spelargruppen, nu såg jag Youri Tielemans har annonserat att jag kommer inte skriva på något nytt kontrakt, jag kommer ta min business elsewhere. Vardy gör ju sina mål, men han blir inte yngre. James Maddison tror jag också känner att nah, det här får nog bli sista säsongen, sen går jag vidare mot någon av de större klubbarna, kanske återigen får spela Champions League-fotboll. Det finns ju ett par spelare i den där backlinjen som nog känner samma sak. Ndidi vill säkert också flytta på sig. Leicester kommer ju inte vara med och bråka, tror jag, om Champions League-platser de kommande säsongerna. Nej. Och det tror jag kommer innebära att liksom Brendan Rodgers nog gärna flyttar på sig. Men jag tror nog att Graham Potter verkligen stärkte sina aktier vad gäller just Arsenal-jobbet efter 0-0 här senast.
Och det tycker man som svensk är extra kul.
Det är väl kul, absolut. Tycker också det är kul att Graham Potter har lagt sig till med det här skägget. Det finns någon extra dimension i honom som person.
100% med. Ja. Det gör all skillnad.
Men ska vi bara kort slå fast det jag var inne på i svepet, att Mohamed Salah har varit bäst av alla den här säsongsinledningen, och då pratar vi inte bara Premier League utan då pratar vi alla stora ligor och då Champions League, för att han var ju otroligt bra mot Milan, kanske ännu bättre mot Porto här senast, och
framförallt är han avgörande.
Ja, men alltså, och målet han gör i igår, hur han rullar upp 3-4 City-spelare.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Skickar upp dem på läktaren, sena på korven och trycker upp den i bortre. Mm. Det är sånt jävla självförtroende. Mm. Det är sånt jävla självförtroende i det där målet.
Och det gör ju ingenting för Liverpool att Mané också har kommit igång. Även om det är Salah som överglänser honom lite. Så han gör sina mål. Du kommer ihåg när vi satt med oraklet inför den här säsongen. Och jag trodde att det skulle bli Manés, alltså att han skulle verkligen få träff den här säsongen. Men han behöver ju också Salah. Alltså, de behöver flyga tillsammans lite grann.
Ja, absolut, och det har väl alltid, eller alltid, men det har ju varit en följetong de senaste åren att lite för många gånger så har Sadio Mané störts av att Salah har gått ifrån skytteligamässigt, men i enskilda matcher i målprotokollet, och så har han tagit lite väl dumma avslut från lite väl snäva vinklar när en passning kanske hade varit det bättre alternativet. Och sen kanske Liverpool har vunnit matchen ändå och det går att släta över. Men det där har ju i vissa perioder varit ganska häpnadsväckande att se. Igår så blir det ju liksom på passning från Salah, Mané som får göra första målet. Det är ju en duo snarare än en trio numera. För när Diego Jota tog över från Firmino så känner man att okej, nu börjar Firmino fasas ut och Diego Jota är den nya. Jota har ju haft en jättetung säsongsinledning vad gäller just produktionen och inte alls fått till det. Där känns det snarare som, nej, men nu är det mera hugget som stucket om det är Firmino eller Jota mellan Salah och Mané, för det är de två som driver allting nu.
Mm.
Men sen superinsats av Sala, en jävla fin toppmatch på Anfield överlag.
Men det var och
toppmatch verkligen. Och en tight tabelltopp i Premier League. Mm. Där Brentford verkligen bevisar sig. Alltså ett avgörande 95 minuten borta mot West Ham och en säsongsinledning här efter mer än en femtedel av serien spelad som är så mycket på riktigt det bara kan vara, tycker jag.
Ja, nej, men det är så här, på tal om att jobba långsiktigt. Här finns det ju processer så att säga i Brentford. Det finns ett arbetssätt som talar för att de faktiskt ska stanna i Premier League flera år framöver. Sen är det klart att man kan få en sämre säsong och de lever alltid farligt. De måste alltid gå in i säsongen med målsättningen att vara kvar. Men det finns en stabilitet, det finns en trygghet i spelet som redan har satt sig och som redan funkar i Premier League. Som jag tycker talar för att det här ska vara över tid. Sen kommer de såklart också ha sämre perioder när de inte gör det där målet på i 90 plus 5. Men att de ska vara med i nedflyttningsracet, att man kollar på de lagen som är där nu och hur usla de ser ut, så tror jag inte på det. Utan det här är snarare ett mittenlag när det är så. Och sen stundar landslaget och så blir man alltid lite ledsen när man ser Ponnes insatser och så han tackar för sig.
Ja.
Men jag har ju tjatat lite på honom, det har du sett i vår lilla WhatsApp-grupp.
Som ja, jag, men jag
Team
hörde
Klick
det,
heter han.
Jag hörde det ju även i senaste avsnittet säga att han är inte välkommen tillbaka för att han är en svikare.
Ja, jag vet. Men det är ju känslor, lite som Stefanelli. Ja, är du med?
Ja. Hörru du, vart var du någonstans med ögon och öron i lördagskväll? Var du på Mapei i matchen Sassuolo mot Inter eller var du på Wanda Metropolitano och Atletico Madrid mot Barca?
Ja, den fick vara på datorn och så var det italienskt på storskärmen.
Då kanske du i alla fall såg hur Diego Simeone sista 10 minuterna stod och vevade med hela kroppen och armarna mot läktarna för att liksom få med sig dem. Det du då inte hörde, det var att publiken liksom, de pallade inte svara. För jag upplevde det som tittare att de kände att det här behövs ju inte. Alltså, så där kan ju Diego Simeone hålla på och så har han många gånger hållit på när det är en tight match. Man leder med ett mål eller man har ett lika läge eller ett uddamålsunderläge för att man ska liksom få med sig den här extra energin och kraften in i matchens avslutning. Men här var det liksom ett Atletico Madrid som ledde med 2-0, som hade bollen på offensiv planhalva, ett Barcelona i spillror som knappt fick ihop 3 passningar inom laget, Memphis Depay som gick och såg liksom självmordsbenägen högst uppe på topp, spelare som klev på för Barca som snarare kändes tyngda av den där tröjan än på något sätt övertygade om att man skulle kunna komma in och göra någon slags skillnad. Så det var liksom en känsla av att hemmapubliken var så här,
sluta
exakt. Ja. Vad håller du på? Det här behövs ju inte. Ja. Det är som att vi möter Elche eller Cadiz. Segern är klar. Varför ska vi upp på fötterna här och veva halsdukar?
Nej, men det du säger är att 2-1 Barca i 87 och lite tryck från Barca, då förstår jag vevandet.
Ja.
Men så länge det är 2-0, då kan ju han bara stå och softa.
Ja.
Då sänder han ju signaler till laget också om att det här är tryggt. Den här matchen vinner vi. Det är lite storkukslugn att bara stå och titta. Och det tror jag är bättre ledarskap. Nu ska inte jag kliva in och berätta hur Diego Simeone ska vara som ledare. Men du förstår vad jag menar.
Sen blir det ju också väldigt tydligt att Ronald Koeman inte ska någonstans. För jag menar, efter den här säsongsinledningen, nu står man på en seger de senaste 6 matcherna. Den här veckan
mindre, liksom.
Som varit. Alltså, man har aldrig tidigare inlett Champions Leagues gruppspelsfas med 2 raka torsk. Förlusten mot Benfica i veckan, ja, den skrevs till 3-0. Hade väl kunnat bli liksom 5-1 om Benfica bara hade liksom gasat på sista halvtimmen. Man följer upp den förlusten med, som vi var inne på, en förlust mot Atletico Madrid som är klar redan i paus och det är mot ett Atletico Madrid som går på treans växel och som vars också, publik som inte ens känner upp. Att de Nej. Behöver ställa sig upp från sina sittplatser.
Men det är också Atleti som har varvat upp. Alltså jag tycker att det fanns någonting i kvitteringen mot Milan och faktiskt i den matchen ett ganska stort lugn från Simeones sida och från Atletico-spelarna. Har vi pratat så jävla mycket om den matchen?
Ja, men det har vi.
Vi har gjort det, men det jag skulle säga är bara att Milan-spelarna smäller ju på så jävla mycket. Llorente får ju ta så jävla mycket stryk och han är förbannad. Men ändå så behåller man lugnet och man hittar det där målet och det räckte lite grann också.
Det jag skulle komma till var i alla fall att Laporta då, den nygamla presidenten i Barcelona, han gick ut med liksom ett 100%-igt stöd till Koeman, som kanske inte var, han är en otrolig tränare och vi har fullt förtroende för Koeman, utan snarare mellan raderna sa, det är helt otänkbart att sparka Koeman i det här läget, för att dels pröjsa en fallskärm på 12 miljoner euro och att i det här läget plocka in någon ny tränare som är typ, vem då? Andrea Pirlo?
Ja, ja.
Nej, alltså, men jag tror att Xavi borta i Qatar, han vet ju,
han
att
ska bara chilla.
Nu kan jag inte ta Barcelona. Nej. För då riskerar jag att komma in i helt fel läge, att sätta mitt legacy i något slags Jeopardy. Nej, det är liksom, det är så tydligt att från högsta ort, Laporta alltså, i Barcelona håll, så sänder man ju signalen att nej, men det får bli vad det blir. Den här kommuniken som Koeman satt och läste upp för 2 veckor sedan på presskonferensen, den säger ju i princip att det är bara bita ihop här nu. Bua inte för högt. Snälla, var inte för hårda mot oss.
Men det är mellansäsong, det är bara att acceptera.
Jo, men det kanske man kan göra om man inte, vilket jag antar att man gör, känner den påtagliga pressen och stressen att om den här ekonomiska situationen innebär det här sportsligt, vad händer då om Barcelona åker ur Champions Leagues gruppspel redan nu i höst, vilket man ändå får ge dem ganska goda möjligheter att göra efter 2 inledande torsk, men kanske framförallt då missar Champions League till nästa säsong. Alltså, vad kommer det innebära för truppen, lagbygget, deras sportsliga möjligheter att hävda sig? Kolla bara på de stora drakar som efter ett gäng år av misskött ekonomi, hamnat snett, missat Champions, missat titelstrider. Vad tar de trupperna vägen de kommande 3, 4, 5 transferfönster? Jo, de spelare som kan ta klubben tillbaka till toppen, de lämnar. Och de spelare som kan ta klubben tillbaka till toppen, de vill inte ansluta. För att de ska inte få spela Champions League. De tittar på laget och ser Luke de Jong, Martin Braithwaite och en åldrad Sergio Busquets. Alltså, det är så här, ja, men vilken spelare i det här läget vill gå till Barcelona om de skulle sluta 7:a i vår och få kvala in i Conference League? Det är inte speciellt många.
Nej.
Och då kanske Barcelona på något sätt kan sanera någon slags ekonomi med minskad lönekostnad och så vidare. Men intäkterna, hur mycket kapas de av missade Champions League-pengar, reklamintäkter? Alltså, du vet, det är sån jävla slippery slope och ond spiral som börjat snurra här.
Inga eror varar för alltid, och inte ens i Barcelona, mastodontklubben som till synes för några år sedan såg ut att liksom vara för just evigt. Men nej, det är tuffa bud att vara Barcelona-supporter.
Jag nämnde bara kort, jag vill förklara mig där. Vi pratade ju med Pinitoro här för några veckor sedan när vi snackade igenom La Liga-säsongen, och då sa jag att jag fattar inte hur Real Sociedad får ihop det. Nej. För det ser ju inte speciellt bra ut. Och nu är man i delad serieledning fortsatt. Igår kryssar man borta mot Getafe. Alltså, det är så här, när inte Alexander Isak spelar i Real Sociedad, man tänker liksom att så här, ja, men vad fan, Real Sociedad och Alguacil, det är bra fotboll. Alltså, jag vill klösa ur mig ögonen stundtals.
Ja.
Det är så jävla.
Ändå är de där.
Ja, och jag fattar inte hur.
Nej.
Jag förstår verkligen inte hur Real Sociedad får till det. Men glädjande i alla fall att Alexander Isak comebackade igår och visade att baksidan är redo för VM-kval. Ja.
Sjukstugan som är det svenska landslaget, och med Zlatans återbud så var det ju så otroligt viktigt att han fick några minuter i benen och med största sannolikhet kan starta. För det måste vi väl ändå tro på.
Ja, herregud, det är väl inget snack om saken att Alexander Isak går in här.
Jo,
nu,
men
efter
alltså, det kan ju vara
lugnare vecka.
Liksom en muskelskadetrappa här. Att han är inte 100% i matchform.
Nej, det kanske han inte är. Å andra sidan så är ju alternativen, vilka då? Nej, men det är klart att Alexander Isak startar mot Kosovo på lördag.
Så är det väl. Hörrni, äntligen. Ja, men jag säger äntligen. Vi är ju sponsrade av Kårauta och de har sina veckor året runt. Och så finns det vissa veckor som man ser fram emot lite extra. Och nu hörrni, nu är det badrumsveckor. Har ni gått i tankarna att renovera era badrum, då kanske det är nu ni ska slå till. För när det är badrumsveckor på Kårauta, ja, då finns det hur många fina erbjudanden som helst. Till exempel då, och här kan jag tala ur egen erfarenhet till och med. så är det 20% på Svedbergs, men inte bara, många andra också. Vi håller på att renovera vårt badrum här på kontoret. Det är fan bara 4 meter från där jag sitter just nu. Byggubbarna får dock hålla sig borta när vi spelar in Toto. Hur som helst, vi valde Svedbergs, fick 20%. Och man kan säga så här, vi ångrar oss inte. Men det blir hur snyggt som helst. Bara gå in på våra sociala medier sen så kommer ni få se förvandlingen här på K26. Hur som helst, ni hittar otroligt snygga och stilrena badrumsprodukter hos K-Rauta. Så klicka in er på krauta.se och låt er inspireras. Glöm heller inte bort att bli medlem i K-Rautas kundklubb så får man tillgång till ännu fler grymma erbjudanden. Badrumsveckor hörni, passa på. Vi säger stort tack till K-Rauta. Hörru Gugge, har du fått dina Air Max nu eller?
Fy.
Äntligen. Hörni, vi är sponsrade av Nike den här veckan och nu jäklar gäller det att gå in på nike.com. Det är nämligen så att de har rea och med koden OCT21, alltså OCT21, så får man 20% extra på rean. Och då kan man då till exempel som du Gugge skaffa sig ett par Air Max till exempel. Det är sällan Nike har den här typen av rabatter på rabatten så att säga. Så gå in på nike.com, se till att bli medlemmar och se till att handla just nu. Jag vet att många av våra lyssnare älskar Nike, precis som jag och Gusten gör. Så ni går in på nike.com eller totobaluto.se så finns det länkar. Vi har länkar också via vårt Instagram. Vi säger stort tack till Nike som är med och möjliggör Totobaluto.
Ska vi bara kort ta oss till Italien och få med oss några rubriker från matcherna som spelats.
Ja, men gillar inte italiensk fotboll.
Tycker ändå att vi...
Så jävla mycket Italien runker den här podden kan jag känna.
Jag tycker att vi ändå ska liksom okay. Konstatera att Napoli vänder och vinner bortom mot Fiorentina, står på 7 raka segrar, 21 av 21 möjliga poäng säsongsinledningen. Nu har man ju ett par matcher här i oktober månad som verkligen kan göra Napoli till laget att slå i den här
titelstriden. Och det här är inte säsongen där de ska vinna, det här är säsongen då Inter ska försvara en titel där Milan har tagit ytterligare kliv och där Juventus ändå med Max Allegri går in som några slags favoriter att vinna Serie A. Och då smyger liksom på något konstigt sätt Napoli sig upp på 21 poäng efter 7 omgångar. Det är starka jävla papper man går in i landslagsuppehållet med.
Sarri roterade ju knappt en gubbe, han gjorde knappt ett byte. Gattuso, han hade väl typ 13 spelare att använda sig av i långa perioder. Ancelotti, det var väl någon slags korsning mellan de två. Men är inte känslan att Luciano Spalletti borde vaska Europa League?
Jo, faktiskt. Alltså nu hanterade man det bra den här gången. Men som du säger, alltså, det är bara foka på ligan. Italienska lag, de är både furbo och cyniska när det gäller att rotera och vad som är viktigt att värdera. Och Luciano Spalletti har varit med så länge så det skulle han mycket väl kunna göra. Men känner inte du lite, alltså, med hela tränarrotationen också i Serie A och inför den här säsongen så var ju Luciano Spalletti kanske den tränare man trodde minst på. För han har varit borta så länge och man minns inte riktigt när han gjorde det riktigt bra senast.
Jag tror alltid på Spalletti.
Gör du det? Ja. Jag är tvärtom. Jag tror aldrig på Spalletti.
Alltså bortsett liksom hur Spalletti var en stor del av den ovärdiga slutfasen av Francesco Tottis spelmässiga karriär.
Men det är det man minns.
Så håller jag Luciano Spalletti jävligt högt. Alltså jag tycker att det är en otroligt kompetent tränare som är extremt duktig på att få ihop sitt lag både defensivt och offensivt, som får sina nior att bomba in mål och som är liksom jävligt fokuserade. Och det, alltså det är väl det som jag tycker präglar...
Han vinner inte titlar liksom. Jag ser inte Spalletti som en titel. Ancelotti vinner titlar. Spalletti spelar rolig och bra fotboll.
Jo, men där får man väl ändå säga att Spalletti under sin tid i Italien inte har haft Juventus under ett decennium.
Absolut.
Där Juventus var extremt svårslagna.
Självklart.
Han går till Ryssland och visst, Ryssland kanske inte
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Är Italien och ryska Premier League är inte Serie A, men titlar vann han ju med Zenit. Alltså jag tror nog att Luciano Spalletti är mer en titelvinnande tränare än vad du liksom känner och tänker här på.
Men det var ändå så här, du vet, Udinese, han blev coach of the year och så där. Sen gick han upp, han testade med Roma, han flyttade utomlands.
Han gjorde det ju ruskigt bra med Roma, skulle sägas.
Ja, han gjorde det ruskigt bra, väldigt omtyckt. Men det är någonting med att vara lite äldre, har varit borta från toppfotbollen. Han har inte tränat på 2 år när han kommer till Napoli. Och sen då göra ritorno. Alltså det är någonting i hela paketet med Spalletti som jag inte trodde på. Men jag har ju fel. Uppenbarligen. För han leder ju Serie A. Och det, i år så är ju konkurrensen värre än någonsin ju. Alltså i år är ju öppet. Det är ja, men 4 lag som kan slåss om ligatiteln.
Minst.
Nej. Ja, jag skulle vilja banta det till 3 lag.
Okej. Det är bara jag som vill ha mer Roma där.
Ja, jo, jag tror det.
Ja. Men,
eller vadå, Napoli plus 3 randiga. Det är ju 4 lag.
Ja, det var därför jag sa minst, för att jag vill ha mer Roma där.
Nej, men de slåss inte om det hela titeln.
Nej, det är väl kanske bara att inse det. Men jag vill i alla fall ha mer dem där. Skitsamma, det skulle komma till vad gäller Napolis säsongsinledning här. Och mitt råd att de ska vaska Europa League är ju också för att jag tror att Spallettis Napoli kan hämta jävligt mycket ur, på tal om det vi berörde här kring Diego Simeones sätt att få med sig Atleti-publiken. Att när nu supporterna, vad det lider eventuellt, kommer tillbaka till Stadio Diego Armando Maradona, man vill fortfarande bara säga San Paolo. Det är väl fortfarande lite jidder med några, alltså man fattar ju aldrig riktigt A och B-gänget där.
Nej.
Vad det är som skaver. Nej. Men när väl Serie A börjar släppa på här 100% så är det väl bara en tidsfråga innan Napoli Ultras löser det där. Mm. Och då tänker jag att med den kraften som kommer till ett serieledande Napoli, ja, men då tror jag också att man från hela liksom supporterskarans håll skiter lite i Europa League. Mm. För om man nu skulle gå hela vägen och vinna Europa League, ja, vad skulle det då betyda? Ja,
vad skulle det kosta?
Exakt, det skulle förmodligen kosta en titelstrid.
Nej, men för att de ska vinna titeln så behöver de alla spelare.
Men ska de vinna ligatiteln genom en titelstrid hela våren, då är det helt omöjligt, tror jag, för Napoli och den truppen de besitter. För bredden på toppen finns ju inte. Det räcker ju med att Osimhen och Koulibaly går sönder, så kommer inte Napoli ha att göra i vare sig en Europa League-semifinal eller i en Scudetto-strid i omgång 33-34.
Mm.
Således så tror jag verkligen att om Napoli kan liksom rida på den här resultatvågen, få med sig alla supportrar, ha fullspikade läktare, vaska Europa League, men då säger jag att Napoli är laget att slå.
Mm. Nej, men jag tycker också att stabiliteten bakåt ska nämnas vad det gäller Napoli. Alltså, jag har släppt in 3 mål så här långt. Och visst, man spelar en propositiv fotboll. Men om man inte håller tätt bakåt i den italienska ligan, då vet man var det slutar. Det kommer i alla fall inte sluta med några titlar. Så all cred till Spalletti då, som jag inte trodde på.
Nej.
Jag förstår ingenting, Gusten.
Jag tycker också att vi igår kväll såg en definitiv, nu vet jag att Vicky Blomé i Fotbollssöndag Europastudion inte riktigt höll med mig, men jag tyckte i alla fall att vi igår såg en insats av Atalanta, ett resultat av Atalanta som i alla fall indikerade för mig att Atalantas tid i den absoluta toppen nog är lite förbi.
Ja, men det sa jag redan innan den här säsongen, så det är klart att jag skriver under på det. Och jag förstår att så länge Gasperini är kvar och så länge man har nyckelspelare som Zapata som var fantastisk i den här matchen till exempel.
Var han fantastisk?
Ja, det var han. Han var bäst på plan i Atalanta.
Jo, det var han, men det var väl kanske ingen mördande konkurrens heller.
Nej, men okej då. Han var jättebra. Han var inte fantastisk. Vi ska inte strössla med superlativen. Men det jag menar är bara att jag tror inte att Gasperini, jag tror inte att Atalanta ska säga, inte Gasperini, jag tror inte att de orkar med att liksom ligga där uppe i toppen år ut och år in. Utan det kommer komma säsonger som till exempel den här som ställer till det lite för dem. Och då kanske man inte, du vet, missar man på en av alla jävla Gåsens och Malinowski och allt man köper. Alltså dussinspelare, i alla fall på pappret dussinspelare. Som han får full effekt på efter en sommarträning. Alltså någon gång kommer man gå bort sig lite på de värvningarna också.
Men är det inte det man börjar märka
det jag
lite
menar.
Här?
Alltså, nu
alltså
fick
de här
inte
spelarna som kommer från
dem.
Ingenstans har inte levererat senaste året.
Nej. Och nej men, alltså det är en provinsklubb fortfarande. Jag de har en fantastisk också akademi och Gasperini är otrolig och sportchefen Sartori vet vi om sen gammalt. Det var han som gjorde Kiev och han vet vad han pysslar med. Liksom. Han, med en lite större budget nu så kan han ta Atalanta till Europa. Han kan göra det bra till och med när han är väl ute i Europa. De har väl 2 segrar nu i Champions League, va? Inlett.
Nej, 4 poäng.
Nej, 4 poäng.
Kryss bortom mot Villarreal.
Ändå. Stark inledning där. Så det är ett Atalanta som är i någon slags systerdiskussion i alla fall. Fortfarande och kommer vara det. Gamla Parma eller vad man nu ska jämföra dem med.
Absolut. Sen så kan jag tycka
men
att
de kan också komma 7-8.
Ja, och jag kan tycka att det finns en rimlighet att man i fjolårssäsongens sista match hemma mot Milan torskar.
Mm.
När Milan jagar en Champions League-plats. Atalanta inte kan vinna Scudetto men man är redan klara för Champions League-spel. Alltså, då kan jag se hur Atalanta inte liksom
sen
får upp de procent som krävs i insats mot Milan. Men i det här läget, när Milan kommer också från Champions League-spel, det finns liksom ingen dimension där att Milan har friskare och piggare ben än Atalanta. De kommer utan Zlatan, de kommer utan Giroud, de kommer i ett skede där Atalanta verkligen behöver vinna för att haka på i toppen. Och så står det 1-0 efter 30 sekunder. Och man låter Tonali rinna igenom och mer eller mindre avgöra den här
där
matchen.
Där snackar vi en spelare som var fantastisk. Vill jag bryta in med.
Verkligen. Där är jag med dig på att dela ut högsta betyg. Mm. Alltså Zapata får ju med sig 1+1 från den här matchen på ett ganska oförtjänt sätt. Okay. Det är en märklig jävla hans till straff. Och kanske skulle Junior Messias ha haft frispark i upprinnelsen till
reduceringen. Jo, men ibland kan man också vara mycket bra som offensiv spelare även om man inte syns så mycket utöver poängen.
Det jag i alla fall skulle landa i, det var att den här förlusten hemma mot Milan tycker jag är så mycket mer talande för Atalantas slagstyrka av idag kontra förlusten i omgång 38 i våras.
Aha.
För jag ser en Josip Iličić som är så långt ifrån Europas bästa fotbollsspelare man kan komma.
Han är ju mer slovenska skogarna.
Han ser liksom 8 kilo för tung ut. Han ser typ inte ut att veta om han är vänster eller högerfotad.
Mm. Nej, men jag har följt honom så jävla länge och jag har sett honom vara precis så här. Alltså nu har hans motivation liksom försvunnit lite.
Muriel har inte alls liksom samma självklarhet när han äntrar planen. Zapata, ja visst, ja. Han
nej,
kanske måste hänga.
Men vet du vad, det handlar inte så jävla mycket om Atalanta.
Nej, får man lite skador här också?
Ja.
Men det Gåsens i veckan, Pessina igår. Mm. Ja,
men det handlar inte så jävla mycket om Atalanta, utan det handlar ju väldigt mycket om vad de andra klubbarna gör. Och det är en otrolig kraftsamling nu. Alltså du pratar om Roma. Mourinho, alltså det är en helt annan energi i det projektet nu med nya ägare. De kommer ju bara fortsätta lyfta, de kommer vara i toppen. Och där finns det stabilitet ekonomiskt i värvningar och så vidare också. Lazio ska ingenstans. Inter, Milan är ju tillbaka. Alltså nu, det här är en era med Pioli nu. Det är inledningen av en era, de kommer bara bli bättre och bättre. Och Juventus som kommer bli såklart, alltså, vinner väl 10 raka snart?
Ja, de är ju på god väg.
Ja, exakt. Och alltså, det är snarare så att Atalanta hamnar någonstans där Fiorentina är. Alltså precis bakom alla de här bjässarna. Bjässarna i Serie A är tillbaka. Och det är det handlar om för Atalanta. De tog tillfället i akt när det byggdes om. när storlagen underpresterade. Då, tog de, då såg de sin möjlighet lite grann. Men nu är det så pass stabilt i toppklubbarna att det inte finns plats för Atalanta där.
Hörrni, det har blivit dags att avsluta dagens avsnitt. Det stundar som alla vet landslagsfotboll. Nations League-semifinaler på onsdag och torsdag. Bronsmatch och final på söndag. Och så rullar VM-kvalet igång parallellt med det här. Sverige inleder mot Kosovo på lördag 18.00. 17.00 drar sändningen på TV4 och Simor igång. Och sen så är det Grekland hemma på tisdag. På torsdag så får vi finbesök i studion här. Fan vad roligt med ett gästavsnitt igen.
Ja, jag såg faktiskt Kim Källström på Östermalms IP för någon vecka sedan.
Nötte vi... vänstersläggen?
Han nötte sin dotters vänstersläggen. De skulle spela match efter oss. Så när vi hade tackat för matchen och så vidare så kollade jag bara ut på planen och då, jag hörde att några av mina tjejer stod och viskade. Och då var det han som stod och gav passningar för skott precis innan match. Ah. Du vet, som alla värmer upp.
Visst.
Man såg att touchen satt där. Att han gav dem lite svårare uppgifter med lite höga bollar och sådär. Det var inte bara liksom passar.
Ja, Kim Källström, min studiekollega från Simor, kommer och gästar oss på torsdag. Jag hoppas på ett jävla fint avsnitt längs minnenas allé. Det finns så många underbart spännande episoder från hans karriär som man vill grotta ner sig
i. Han var ju med i Rickard Henrikssons Matchen. Har du lyssnat på den podden?
Ja.
Jättefin podd.
Otroligt bra format. Jävla bra idé.
Ja, exakt. Nej, men, när han höll på att ta fram det så var tanken att jag skulle vara med i lite feedbackarbete. Men jag underpresterade i det feedbackarbetet. Så att, jag vet inte om han är lite sur på mig, Rickard. Jag hoppas inte det hur som helst. Alltså, det var en match, men det finns många fler matcher också.
Herregud, alltså, här pratar vi om en spelare som dels har gjort 130-någonting landskamper för Sverige över typ 15 år. Vi pratar om en spelare som var med i Snuffe och Sårans Djurgården när manualen liksom skrev om den svenska fotbollen. Vi pratar om en spelare som har värvats av Arsène Wenger till Arsenal och vi pratar om en spelare som var en konstant del av ett av Europas mest bortglömda topplag, alltså Lyon, i skarven slutet på 00-talet, början av 10-talet i Champions League-sammanhang. Så att jag hoppas på jävligt många fina kapitel och minuter med Kim på torsdag.
Ja, men det ser jag jävligt mycket fram emot. Det var länge sedan vi hade ett gästavsnitt också. Jag tror att våra lyssnare uppskattar det. Och det är perfekt också att ha när det är landslag, tänker jag.
Precis. Det var väl det.
Jag har lite tips till dig. Vill du höra eller?
Jag är alltid idel öra.
Ja, du har alltid idel öra. Ja, men jag tänker att ute på Hattudden, va? Det är mycket jobb där ute. Är det inte det?
Det är det.
Alltså, du har en ganska stor träd. Har inte du lite skog där ute också, Gugge?
Det är par träd.
Par träd. Men jag tänker framförallt nu när liksom hösten stundar och sen så kommer den första snön. Och då, det första du kommer göra, det, jag vet det för jag känner dig, det är att du kommer vilja ha en snöslunga. När det blir mycket. jag sett dig skotta den där uppfarten. Men du vet, nu kommer ett växthus och så ska det hållas rent runt det. Du kommer inte orka, så du kommer vilja ha en snöslunga. Och då vill du handla miljövänligt, det vill säga second hand. Du vill fortfarande handla premium, så du vill ha det bästa. Ja, men då går du in på Tradera och sen så tar du mitt tips. Då går du in på trädgårdsmaskiner, trädgård och växter, trädgårdsmaskiner, snöslunga och sen kör du bara högsta pris i filtrering. Så ser jag överst här, bensinmotor 6,5 hästkrafter, fyrtaktsmotor, snöslungemotor. Alltså, kan även funka som jordfräs. Det är så mycket bra grejer inne på Tradera. Själv ska jag in och köpa lite Lego. Jag tänker liksom så här, om jag har Lego, alltså det är så mycket och så blir det bara liggande. Då är det bättre att vi köper av varandra på ett grönt sätt och dessutom mycket billigare. Men fortfarande, jag ser här, när man kollar på Lego så får man dem i boxar, allt är uppställt, så det är ju som att köpa nytt. Fynda bland över 1 miljon unika fynd. Vi har över 3 miljoner personer inne på Tradera. Se till att ta del av det du också. Och Gusten, tjacka en fin snöslunga.
Tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. Vi hörs igen på torsdag alltså tillsammans med Kim Källström. Passa på nu att andas några dagar innan fotbollen rullar igång igen med både Nations League och VM-kval. Ni vet att ni ser all fotboll från de här sammanhangen via Simor, så gå in på simor.se/sport eller telia.se/sport och landa er ett abonnemang. Där streamas dessutom de samtliga matcher från Champions League. Så att, är det någonting man ska ha, ja, då är det fan i mig det.
Ja.
Det var allt för idag. Ta hand om varandra. Ciao, tutti.
Ciao, tutti.
Jag har gett dig allt jag har. Inga tårar rädda lågan som brann mellan oss. Söker efter svar. Fast jag vet vår tid är lånat. Finns ingenting kvar. Känner gråten i min hals. Bara skjut mig nu, få ett slut på allt som rubbat min balans. Bara skjut mig nu, få ett slut på allt. För du såg slutet komma mot oss som ett tåg. Du hör.